Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Så där, då var vi igång med fotbollspodden Svennis och Björn. Väldigt roligt. Hej Svennis.
Hej Björn.
Hur är läget?
Det är bara bra själv.
Ja, det är väldigt bra. Vi har ett snöfyllt Torsby eller Sunne fortfarande.
Ja, tittar man ut så är det dåligt fotbollsväder.
Ja, det får man väl säga.
Ja.
Men det har varit hejdlöst mycket fotboll nu ett tag tycker jag. Så man...
Ja, det har det ju varit. Och givetvis från England då. Under jul, nyår och efter nyår så England, det är ju matcher mest varje dag från Premier League och FA-cupen.
Och det gillar ju vi.
Ja, det är klart. Så man sitter och tittar på en och två matcher varenda kväll.
Yes.
Och sen har ju italienska ligan dragit igång dessutom då. Och spanska, men spanska tittar jag inte så mycket på. Men... Så det...
Man har ju att göra, kan man säga.
Det är nästan fulltidsjobb om man vill.
Idag ska vi prata om italienska ligan lite grann faktiskt, men också såklart om Premier League och FA-cupen. Och det blir lite snack om, det har ju varit Porto och Benfica också lite, ska vi höra med Svennis hur det har varit förra om åren.
Yeah.
Ja, från Benfica. Och så ska vi dela ut en tårta i också. Idag ringer vi idrottspsykologen Johan Plate, har vi tänkt.
Intressant.
Ja, ni har jobbat ihop en del också.
Ja, inte så mycket, men tanken är att vi ska i alla fall. Men corona har sett lite stopp för sådana saker för tillfället.
Det också.
Det också, ja.
Du Svennis, sist pratade vi en del om FA-cupen. Vi kan börja där tycker jag. Och vi hade en match också, Liverpool-Manchester United i ligan som vi snackade om. FA-cuplottningen blir
FA-cuplottningen, ja, det är ju otroligt att just Manchester United-Liverpool möts igen. Och ett av de lagarna åker alltså ur. Och för tillfället tror jag det är 32 lag kvar i FA-cupen.
Det är tidigt. Helt
det är tidigt, ja. Det skulle kunna vara en final.
Det känns ju så faktiskt.
Ja. Men sen, du kommer ihåg att Tottenham spelade borta mot ett lag från division 8.
Ja, Marin heter de.
Marin
det
heter
snackade
de,
om förra gången. Ja.
Så kom det ut här dagarna efter matchen att Marin hade sålt 30 000 biljetter till folk runt om i England som ville stödja klubben och tyckte att det var så fantastiskt.
Va? Ja. Stödbiljetter?
Så de fick in stödbiljetter, ja. Det var ju ingen som var där och tittade, utan de köpte biljetter ändå för, antar jag, 10 pund, någonting. Så klubben fick in 3,3 miljoner svenska kronor.
Det är ju helt fantastiskt.
Ja, det är helt otroligt. Och det behövde säkert den klubben Division 8. Men ändå, vilken gest av folk i England.
Gud vad roligt.
Ja.
Men tror du att man hade... För det här beror ju på corona såklart. Men om inte corona hade varit och de hade haft sin match där mot Tottenham, hade man sålt så många... Stöd, då hade man ens kommit på tanken med stödbiljetter då, tror.
Folk visste väl att det skulle utan corona komma in några tusen i alla fall, vilket är mycket för en division 8-klubb. De kanske har några hundra när de spelar normalt sett. Så det var ju deras livsmatch så att säga, för Tottenham, och Tottenham ställer upp med många ordinarie spelare. Så folk tyckte nog synd om dem att det var corona. De fick inte några slantar. Så folk gick och köpte 30 000 biljetter.
Ja, men det är också en bra idé. Tänk dig att det fortsätter, att det blir en effekt av corona. Att i efterhand sen, när det är sådana här stora matcher och biljetterna är slut, så kan man ändå köpa stödbiljetter om man vill.
Ja.
Ja. Det är ju hur smart som helst.
Det här är ju vackert eftersom det då är en division 8-klubb.
Verkligen.
Där rasar in... 3,3 miljoner, det är...
Ja, det är
jag
fan.
Skulle vilja se kassören där han reagerar.
Ja, fantastiskt. Kan han bygga en ny läktare kanske?
Ja, det går inte för det är bostadshus där.
Ja, nåväl. Men och sen har det ju varit också Liverpool, Manchester United i ligan. Ja. Den såg vi ju fram emot väldigt mycket den matchen egentligen.
Ja, och på sätt och vis så var det en besvikelse därför att det var relativt få målchanser. Och du har ju så många offensivt bra spelare så att du tror att det skulle kunna bli 3-3 eller någonting, va? Och det blev det inte, det blev 0-0 ja. Med få chanser. Men det var bra fotboll.
Visst var det det, ja, jag tyckte det också det.
Liverpool första halvlek, den är suverän, va? Sen tröttnar de lite och Manchester kommer in i matchen mer och har några chanser. Så oavgjort och rätt resultat, men det är synd att det inte blir 1-1 och 2-2, eller 2-2.
Ja, men hela matchen, jag lyckades se matchen också lite bredvid. Vi har satt med familjen och kollat på något annat samtidigt och kollade fotboll samtidigt på min iPad. Ja, ja. Då i alla fall så tyckte jag att hela tiden kändes det som att nu blir det målchans. Så det var liksom i luften, fast det vart aldrig någon. Men...
Det är ju bra fotboll, det är ju fantastiskt många bra fotbollsspelare. Och Liverpool, det är ju det laget tillsammans med Manchester City som spelar bästa typen av Barcelona-fotboll, tic-tac då liksom. Men,
kallar man det för tic-tac-fotboll?
Ja, man gör ju det. I fotboll får ju olika namn då, att det är zonspel och det är totalfotboll som det var för länge sedan. Och nu är det lite tic-tac då, va?
Ja.
Och det är ju att man håller i bollen och en enormt antal passningar inom laget och man tar god tid på sig att hålla i bollen och flytta upp hela laget så att säga. Men det innebär att man flyttar upp massor med folk. Så det är egentligen bara två mittbackar som står kvar på mittlinjen. Alla andra använder dem i anfallsspelet. Och så länge de inte är trötta så fungerar det, va? Därför att när du förlorar bollen och flyttar upp 8 utespelare, då måste du ta den tillbaka, annars är det kontring.
Mm.
Och då är det alldeles för stora ytor bakom det. Så att det gäller att vara enormt aggressiv och blixtsnabbt pressa.
Om som du små getingar bara. Liksom?
Ja, exakt. Små getingar, det var bra.
Ja.
Getingstilen.
Jag kanske ska bli tränare.
Ja, det. Och så länge du orkar med det, va, så är det ju en fantastisk fotboll att titta på och så vidare. Men när krafterna börjar på att lämna bena och du inte orkar göra det här mentalt och fysiskt, då är det farligt bakåt, va? Och det var ju det som United gjorde i slutet av matchen. De fick tag i bollen och finner ytorna och börjar på kontra. Och där skapar de chanser.
Där såg jag ju en grej jag tänkte på. Det här måste jag ta upp. Och det var ju Pogba fick ju en sån riktig skött liksom. Så man tänkte, den här går in, han stod i straffområdet. Och du vet när jag menar, det var i slutet på matchen han för mig.
Ja.
Och målvakten tar ju den. Han kunde lika
hur han tar den vet man inte.
Det känns som att nu dör han, tänkte han kolla på sig. Men då var det en annan spelare i United, jag vet inte vem det var, som liksom vart arg på Pogba för att han inte satte den på något sätt. Det känns som att han tyckte att, gud vad dålig du är som inte satte den. Var det dåligt skulle han ha satt den?
Nej, det var inte dåligt. Målvakten gör någon reflexräddning och det är ju typ en bandymålvakt, du som spelar bandy, ja. När det smäller till. Han gör en reflex.
Han bara tog den.
Ja, han tog den, ja. Men prata på Pogba, en av anledningarna tycker jag till att United spelar väldigt bra för tillfället, det är just Pogba. Han är en enorm fotbollsspelare, han är fältherre där på mitten. Han kan dribbla av folk, han slå passningar, han kan göra mål. Det är en ledargestalt och han är otroligt bra fotbollsspelare när han vill.
Han känns väldigt trygg.
Ja, ge en bollen bara. Det är svårt att ta bollen ifrån honom och han vet vad han ska göra. Han gör väldigt bra ifrån sig.
Men Svennis, apropå den här matchen så tänker jag så här, nu ska jag se den här matchen. Ja. Jag har gått och laddat lite. Tyckte det var lite för dålig matchtid 5 för mig, men jag ska ha den liksom. Och så får jag på matchen och så ser jag, men herrejösses, jag är ju färgblind. Jag såg ju inte skillnad på, de har ju... Jag såg ju inte skillnad. Jag insåg att jag kan inte se den här matchen för att de har ju olika, eller de har ju samma färg. Frågade min fru det. Det var ju, då hade ju United grönt sån. Det är ju det. Jag kan inte se. Men United, jag tror United också hade vita strumpor, så jag fick liksom kämpa med det där. Men blir inte det, är inte det svårt att tänka för en som inte är färgblind också, att när färgerna blir för lika varandra?
Jo, det kan det ju vara, men just vad du säger, färgblind och titta på fotboll, det har jag aldrig tänkt på det, men det har du ju rätt i. Det måste ju bli ett virvar av det hela.
Vet du, jag spelar ju bandy och ibland så mötte vi lag som hade liknande färger. Det räckte med att man hade samma färg på hjälmen, så var det lite struligt för mig med split vision liksom, och så här, man ser inte riktigt vem det är som åker bredvid och så. Då fick jag ofta vara forward, men det gick ändå inte så bra. Jag passade fel och så där. Så har du haft någon spelare, vad du vet?
Som... Nej, det är kanske en förklaring till alla dåliga fotbollsspelare jag har tränat som passar både en fel stup i kvarten.
Det ser du.
Jag har aldrig frågat om de är färgblinda eller inte. Men nej, det måste ju vara väldigt, väldigt jobbigt givetvis. Men bortalaget är ju det lag som ska byta tröjor om det är för lika, va? Inför varje match. Och det avgör ju förbundet och domaren. Så du måste alltså som bortalag, om du måste byta, så måste du skicka in en tröja eller foto eller vad det är, hur de gör, där du visar färgerna, va?
Det gör man varje match eller?
Om du måste byta för att spela borta, ja. Det måste godkännas av förbundet och domaren. Ja. För just att komma ifrån det du säger.
Det kändes bra och viktigt. Jag såg Sverige-Bulgarien 94 i svartvitt. Och det var ju vitt mot gult, så det var ju bara tur att jag kände igen vissa svenska spelare. Så visst,
måste vara närbild för att känna igen ansiktet.
Ja, det kan ju faktiskt vara ett oväntat problem.
Ja, det kan jag tänka mig direkt.
Ja. Men ska vi lämna den matchen därhen, Liverpool-Manchester United? För det blev ju inte så mycket mer.
Nej, och så blir det ju en annan då i
FA-cupen.
FA-cupen.
När spelar de den?
Jag tror det är kommande helg, kommande söndag.
Ah,
ja.
Kul.
Ja.
Det är en viktig match.
Oj. Mycket, mycket prestige. Och just att du åker tidigt ur FA-cupen, och det är ju illa. Men ett av lagarna måste ju ur. Så att det...
Men den, vart ser man den här matchen då? På svenska kanaler liksom?
Jag kan väl inte tro, utan det är nog de vanliga fotbollskanalerna. Ja. Viasat eller vad det
heter. Ja, exakt. Ja, men det var det jag menade egentligen.
Det ser man det.
Ja. Du, nu har ju faktiskt Arsenal börjat plocka poäng också. Det här är ju roligt. Först mot Crystal Palace 0-0 i och för sig då, men det var väl så där kanske, va?
Ja, det var ingen bra. Det är ju Rod Hodgsons Crystal Palace, en jättematch, va? Försvarar 4-4-2, klassiskt. Roy Hodgson gör ett jättejobb försvarsmässigt och även har några chanser. Och Arsenal kommer inte åt att anfalla. Det är som att försöka ta sig igenom en mur. Och där är ju Roy Hodgson då, han var ju tränare i Sverige under många år, både i Malmö, Halmstad, Örebro. Han är ju en mästare i att just försvarsspel i 4-4-2. Det är ingen som slår dem på fingrarna där.
All right. Ja, det blir 0-0 också.
Det blir 0-0, ja. Det gjorde det. Och Crystal Palace gör det bra, även om de ligger långt ner i tabellen, men... Han kan ju inte mäta sig med Arsenal och Chelsea när det gäller individuella spelare, va? Men han gör ett jättejobb, speciellt defensivt.
Ja, men det känns ju bra. Alltså, ja. Roy ändå, då gjorde det inget att Arsenal inte vann, som Roy fick poäng där. Va? Men sen så tar ju Arsenal här nu och drar till på 3-0 mot Newcastle.
Ja.
Såg du matchen?
Jag såg matchen. Och de spelar bra, Arsenal. Väldigt bra. Men jag måste också säga att Newcastle katastrof. Dåligt, dåligt för att vara Newcastle. Och jag tror tränaren där, Bruce som han heter, har svårigheter för tillfället. De har inte vunnit på länge och spelar inte bra. Det finns ingen självförtroende i laget. Men Arsenal spelar bra. Och två unga spelare av Arsenal som börjar på bli mina favoriter. Saka heter en.
Ja.
Han är en yttre mittfältare kan man säga.
Han är ung också.
Ung
kille. På gång.
Duktig att dribbla, bra vänsterfot och så vidare. Sen har de en som heter så mycket som han heter Smith Rowe.
Mm.
Också en ung kille. Lite nedkavlade strumpor och lite andra forward. Men
han är lite otroligt,
otroligt bra. Och de här två tror jag blir Arsenals nästa stora, riktigt stora spelare. Där kommer de bli internationellt också.
Det känns ju jättekul. Och Özil lämnar ju Arsenal här nu också.
Özil har ju blåst omkring lite överallt, både i tyska landslaget där han spelade och i Arsenal. Och det är ju på grund av hans ursprung, va? Och det är ju väldigt tråkigt att det har blivit som det har blivit. Och det börjar ju med något fotografi av honom tillsammans med Turkiets president för många år sedan.
Ja.
Och sen har det fortsatt att Turkiets president blev inbjuden som best man på Özils bröllop.
Oh,
och det gick ju inte hem politiskt sett då, va? Så att nu lämnar han och återvänder då till Turkiet. Och det tror jag är bra för honom.
Rent personligen.
Men, ja, men det är ju väldigt tråkigt att, att det blir så i fotboll. Va? Det är ju, hans problem har liksom varit politik.
Ja.
Det fotot gjorde ju att han mer eller mindre var tvingad att lämna tyska landslaget. Där han var en viktig spelare.
Men tänk, i och med att man, att det är, man är en sån bra spelare och fotboll är så pass stort, så spelar det ju jättestor roll. Och är du en känd bra fotbollsspelare så är det så. Det vet, måste man ju veta om också. Att,
jo, det är klart. Men nu är han ju då, hans ursprung är ju från Turkiet så att säga. Och presidenten, oavsett om presidenten nu är diktator eller vad han nu är anklagad för, vill ta ett kort, ett vanligt kort.
Ja, nej, det.
Det är ju väldigt hårdraget att påstå då att Özil är någon form av rasist eller nej, det var tråkigt alltihop. Hela den historien är tråkigt.
Ja, det är onödigt på något sätt.
Det är onödigt,
ja,
absolut.
Så är det ju. Det som är lite kul här, tänker jag, Arsenal, Crystal Palace. Vi har nyss pratat om dem. Och när vi har pratat om att man vill försöka heja på ett lag. Och jag har ju haft Arsenal som liten. Sen när jag spelade bandy i Baltic, då hade ju alla ett lag. Jag tror jag berättat det förut. Men då var det just, ge mig ett lag så här som jag ska heja på. Och då spelade Thomas Brolin i Crystal Palace för tillfället.
Just det.
Så, ja, så då fick jag Crystal Palace. Jag kollade inte på en enda match, tror jag, men jag visste att, jag tror att hemmaarenan heter Selhurst Park. Där lyckades jag lära mig.
Ja.
Men nu har jag gått tillbaka till Arsenal för min halsduk skull. Vad är det som avgör, skulle du säga, att man börjar heja på ett lag om man inte har ett lag? Vi kan ta Oskar Nyström som klipper våran podd till exempel. Han har ju inget fotbollslag, men han älskar fotboll. Hur ska han tänka om man ska välja ett lag här nu?
Ja, fotboll blir ju än mer person i fotboll om du har ett lag att heja på. Och när du sitter och tittar på det laget av live eller tv eller vad det är, så stiger ju pulsen och du känner spänningen, va? Jag ska inte säga nervös, men jag blir upphetsad väldigt mycket om Liverpool spelar dåligt. Liverpool är ju mitt lag då. Och väldigt glad om de vinner och spelar bra. Ibland skäller jag på Klopp och ibland så skulle jag vilja krama om dem.
Vad säger du då?
Nej, det är ju så. Och jag har ju varit Liverpool-fantast i alla mina år, va? Och det fick jag nog av min pappa, tror jag. Sen var jag och hälsade på Liverpool innan jag blev en tränare som fick ett namn.
Mm.
Och jag blev mottagen väldigt väl där och var en vecka hos dem och så vidare. Så att ja, då blev det Liverpool.
Men
sen har jag ju då andra lag. Jag har Degerfors, jag har IFK Göteborg, jag har Torsby IF och så vidare.
Ja.
Och jag har Lazio i Italien.
Benfica,
ja, givetvis. Såklart. Så att det är lite, men fotboll är alltid roligare om du håller på ett lag.
Ja, men om man lyssnar på våran podd här nu, och så har man liksom inte börjat heja på ett lag än. Vi kan ta Premier League till exempel då. Och så får du inte ta Arsenal eller Liverpool eller Manchester United, för det är ju de tre som de flesta hejar på, känns det som ändå, eller?
Jo, så är det ju.
Vilket lag tycker du att vi ska rekommendera folk att heja på?
Ja, man har ju då en underdog, som man säger, va? Och det är ju Leicester, som har tillbringat. Under den tiden jag tränade Leicester så var vi ju i division 2 då, under Premier League. Och klubben köptes upp av thailändare. Väldigt trevlig familj och väldigt sorgligt att pappan där, han dog i en helikopterolycka då, på stadion efter en match. Men de gick ju och vann ligan för några år sedan. Helt och hållet oväntat. med de pengar de har investerat och de spelare de hade. Men de fick ihop ett gäng som sprang mer än någon annan, krigade. De hade en italiensk tränare som heter Ranieri som gjorde ett jättejobb. Och samtidigt så alla de stora lagen, typ Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, de hade en dålig säsong. Så de gick och vann ligan.
Det är ju
och, ja, det är fantastiskt. Alla engelska kommentatorer, de sa ju det är helt omöjligt att de ska kunna vinna ligan. Gary Lineker, jag kommer inte ihåg vad han sa. Han skulle visa sig bara kalsonger på Wembley stadion eller någonting sånt där, om Leicester vinner ligan. Och det gjorde de.
Gjorde han
sen,
det?
Sen vet jag inte hur det gick med vad.
Det måste vi ta reda på.
Ja, ja. Det var något dyligt han slog vad om i alla fall. Men nu, samma sits. De har inte de dyraste spelarna, inte de bästa, men de har ett fantastiskt bra lag och ligger 3-4
ja.
I ligan.
Ja, han ligger 3 nu.
Så det är något att hålla på, därför att det är alltid ett lag som inte borde kunna vinna ligan.
Ja, det är ju roligt. Vi rekommenderar Leicester här ifrån vår podcast.
Så att... Och i fjol så tror jag på sista matchen så missade de fjärdeplatsen och därmed Champions League. Och nu är siktet då väldigt inställt på att bli bland de 4 bästa.
Men det ser bra ut. De ligger ju före Liverpool.
Det ser väldigt bra ut, ja. Men det är tufft.
Ja, men det var ett väldigt bra... Det är nästan så, nu säljer du in Leicester så att nästan jag vill byta till Leicester. Men jag måste ju hålla Arsenal.
Ja, ja.
Arsenal lägger ju 10 nu, så de är ju på rätt sida om tabellen.
Fantastisk fin familj från Thailand. Jag fick sparken därifrån. Och det är en av de få gånger som jag tycker det var riktigt att jag fick sparken.
Jaså, berätta.
Ja, vi köpte ju spelare då för att gå upp från Division 2 till Premier League. Mm. Och när halva serien hade gått så var vi i mitten på serien. Och de spelare jag hade köpt då för ägarens pengar, det var inga bra köp. De föll igenom de här spelarna både mentalt och fysiskt. Så att jag köpte fel och då får man ta...
Vad sa han då? Nu ryker du.
Ja, han grät. Han var så ledsen. Och hans fru grät.
Nej,
för de gillar mig. Men sa de, vi måste.
Vilken sorg.
Ja, det var det. Och sen var jag bjuden till Thailand och bjuden på middag med dem. Så jag, väldigt bra förhållande.
Ja,
trots att jag fick sparken.
Har ni kontakt fortfarande?
Jag sa till henne att du sa, om jag vore du så skulle jag gett mig själv sparken.
Ja, det var ju kul faktiskt. Ja, men då har vi i alla fall rätt ut vi har hur man ska få heja på ett lag, till exempel. Förra podden så efterlyste jag om något, er som lyssnar ville snacka om någon ny regel som bör ändras eller bör träda till. Kom ihåg det, det tycker vi vore roligt att få höra mer om.
Ja.
Det har vi inte med idag tyvärr. Men däremot, så, för vi har haft så otroligt mycket fotboll. Det har också varit Porto, Benfica, ett megaderby, ska man väl säga.
Ja.
Såg du matchen?
Jag såg matchen. Det var ingen vacker fotboll, det var mycket varningar. Till och med på bänken delades det ut varningar till höger och vänster. Väldigt mycket känslor.
Är det en hatmatch det här?
Det är en hatmatch. Ja. Derbyt i Portugal borde ju egentligen vara Benfica Sporting, för bägge lagarna är från Lissabon. Och det är 1 kilometer mellan den ena och den andra stadion.
Ja, ja.
Men Sporting har under så många år varit inte bra.
Men nu leder de.
Nu leder de, ja. Och det är, det är bara att gratulera dem. Så det riktiga derbyt i Portugal, det är Benfica Porto. Och det är hat. Riktig, riktig hatstämning. Och det såg man i den här matchen. Det small till höger och vänster. Och många av de gula kort som delades ut borde ha varit rött.
Okay.
Och på bänken, de protesterar vilt, så några blev utvisade och så vidare.
Det här låter som en match man kan rekommendera att titta på oavsett vad.
Ja, och portugisisk fotboll är ju bra, den är tekniskt bra, den är väldigt snabb, va? Men just de här matcherna, det är för mycket känslor. Och jag har ju varit med där i Benfica där jag jobbade under många år då, och matcherna just mot Porto, det var krig ungefär. Så jag kommer ihåg speciellt en gång när vi skulle spela Porto borta. En sån här avgörande match. Vem ska vinna ligan? Så vi kommer dit. Och bussen parkerar och sticker och vi ska gå in på stadion då. Och vi kommer inte in. Vi får stå där och supportra, stå där utanför. För det är en timme och en kvart kvar till match avspark. Och då säger Porto nej, ni får inte komma in på stadion i omklädningsrummet för det är en timme kvar. En timme innan avspark.
Samtidigt står deras supporters där.
Ja, och det blev ett jävla liv. Och vi ville ha tag i bussen och bussen hade åkt. Vi står där med alla och materialförvaltaren och allt. I alla fall så kommer vi in.
Men ni fick stå och vänta?
Vi fick stå och vänta, vi kom inte in. Så i alla fall kommer vi in och omklädningsrummet låses upp. Mm. Och ja, vi går in, alla vänder och går ut. Det var en sån doft. De hade använt något material.
Var äcklig doft.
Äckligt, ja. Så vi fick byta om. Nej. Spelarna fick byta om i korridoren. Och då kallade jag på sportchefen i Porto som jag kände. Och han kom inte utan han skickade presidenten, ägaren, som jag också kände. Så jag sa, vad fasen håller vi på med? Kommer inte in på stadion, vi kan inte gå in i omklädningsrummet, vi ska spela fotboll här. Då sa ägaren där, jag högaktar Eriksson, sa han, en gentleman. Men, sa han, det är krig och krig är krig.
Det är krig.
Det är krig. Ja. I alla fall ska vi gå ut och värma upp. Och vi kommer ju inte ut förrän det var exakt 30 minuter kvar till avspark. Och det brukar kvitta när man går ut, man är färdig och så vidare. Men det var låst. Dörren in till stadion var låst. I alla fall öppnas den när vi går ut. Och då är det 5 centimeter vatten på plan. Och alla kranar till pumpar och så öppna. Och det vräker in vatten. Och det har inte regnat i Portugal på 6 månader någonstans. Och då, tack vare att Benfica på den tiden var tekniskt mycket bättre än Porto, så gör de allt för att göra plan så dålig som möjligt.
Så det ska bli liksom nick, långbollar?
Ja, det blir ingen teknisk fotboll med passningar och dylikt. Det var krig i krig.
Hur gick matchen?
Ja, det var 0-0 och det var bedrövlig fotboll. Och det är väl 10 minuter kvar och då... Jag tittar man runt och pratar med biträdande. Vad fan ska vi göra? Vi måste försöka vinna här. Så jag skickar in en som heter Cesar Brito.
Aha.
Som inte ordinarie. Han kunde springa fort och vara stark. Men någon fotbollsspelare. Och kan du begripa, på de sista 4 minuterna så gör han 2 mål.
Va?
Och han hade inte knappt varit på plan på ett helt
Nej.
År.
Nej, vilken grej.
Och vi vann med 2-0. Och vann ligan.
Ja, vilken hjälte han blev där.
Ja, och du? Han är fortfarande hjälte i Benfica.
Yes, ja. Men det var ju, vilken jätterolig historia.
Ja.
Gjorde ni också sådana saker när de kom till er? Eller?
Ja, och då var ju... Dessutom, om du har en fotbollsplan så är ju bänkarna ungefär vid mittlinjen, var ganska nära varann.
Ja.
Och i den här matchen av Porto-Benfica så Portos bänk, den stod där den skulle. Vår bänk var fastspikad med stora jädra spik och grejer i höjd med straffområdet på andra sidan.
Men det är ju helt otroligt faktiskt.
Krig är krig, sa de.
Vilket år var det här, minns du det?
Ja, det här måste ha varit 1984 någonting. Ja, det är ju... Men det har blivit bättre, va?
Men håller det på så där fortfarande? På
Nej, jag tror inte på det sättet. Jag Nej. Tror att det här var väldigt speciellt. Och det blev väldigt... debatterat väldigt negativt för Porto i pressen, ja. I massmedia. Så jag tror att det är bättre. Men att det är krig, ordkrig och att det är hat, ja, det är det.
Det är som är boxning. Ja. Men det kanske förklarar, ibland så snackar vi om matcher som har varit bedrövligt dåliga. Och det kanske är så att det är någon som har... Det vet vi inte. Om de har haft ut vatten på plan. Vi ska hoppa över nu, tänker jag. Apropå 2 mål. Till Zlatans comeback. Här nu, efter skadan.
Ja, jag såg den matchen då. Och det var ju helt otroligt. Jag tror det är en kvart har gått. Så Zlatan blir fälld. Straff, inte straff, kan man diskutera. Men var säger straff. Och han lägger ner bollen, tar den och sopar in den.
Så.
Ett väldigt elegant sätt, väldigt självsäker. Ja, det är Zlatan. Och liksom när han står där och väntar på att domaren ska blåsa. För du ser på honom att missa, det finns inte med i hans huvud. Utan det är mål bara, va?
Han såg starkare ut än någonsin, tycker jag.
Ja, visst. Och sen i andra halvlek så får han en lång boll och han liksom flyttar nästan på två spelare som försöker hindra de två motståndare. Och blir ensam med målvakten och sätter den mycket elegant, iskallt.
Ja, det var riktigt snyggt.
Ja, han har ju varit borta i princip i
2,5 veckor.
Ja. Och kommer tillbaks på det sättet. Ja, han blir bara bättre och bättre.
Två mål och ligger tvåa i skytteligan.
Ja. Ja, bara ett par mål och efter. 39 år.
Ja. Ja, det är ju helt galet egentligen. Ja, jag skulle säga att han faktiskt flyttar på dem. För när jag såg det här målet så var det faktiskt att han inte nästan flyttar på dem. Den ena i alla fall höll han bort och sköv lite tillbaka innan. Ja.
Så jag såg på läktaren när han gör 2-0 Zlatan så visar de Maldini. Som ju då är en ikon i Milans fotbollshistoria. Han var väl 40, tänker jag, när han slutade. Jag tror han var 39 år när han vann Champions League med Milan.
All right.
Och jag såg hur glad och lycklig han var när Zlatan sopar in 2-0. Så att jag tror att Zlatan är enormt stor i Italien. Eller tror det är han. Och i Milan. Vilket inte är lätt med den historia som Milan har. Med Sacchi och Gullit och Van Basten och allt vad de heter. Nej. Och Maldini. Men
han kommer att kliva upp där.
Ja, det tror jag.
Eller han är. Det är ju fantastiskt.
Just på det sättet han gör saker och ting. Och elegans, styrka, 39 år, vältränad. Väldigt bra gjort.
Ja, det är galet. Det säger vi nästan varje år. Men det var ju faktiskt lite oväntat, tyckte jag i alla fall. Att han bara ändå går in och drar in två mål. Det är ju... Ja, jag vet.
Ja, just när han har varit borta så tror man att han inte ska vara i spelform så att säga, men det var han definitivt.
Verkligen. Sen var det också Lazio Roma som har varit sen sist också. Ja. Det var en liten favoritmatch till dig.
Ja, Roma har ju spelat bra hela vägen i ligan och låg tvåa, trea i ligan någonting. Så att du tror ju då att de ska vinna derbyt eftersom de ligger bättre till i tabellen. Men som ofta händer, laget som ligger sämre till går och vinner och Lazio vann ju med 3-0 och nästintill spelar ut Roma.
3-0.
Och Roma var andefattigt, det hände ingenting, hade bollen ganska mycket men inga målchanser. Så jag tror Lazio har vänt nu och är på väg att klättra uppåt och jag tror inte att de kan hota Milan men andra tredje plats kanske.
Ja, de är på sjunde plats just för tillfället. Roma ligger fyra.
Men de startade ligan väldigt illa.
Men de är nära i Europa League-kval helt enkelt. Med en poäng från Atalanta som en match mer spelade här i och för sig. Men ändå, det drar ihop sig. Det
drar ihop sig, ja.
Krig är krig. Det är inte fotboll.
Men däremot då, om vi ska fortsätta med italienska ligan.
Ja, det tycker jag.
Så det som förvånar mig, det är Juventus.
Ja.
De har ju då vunnit, kan det vara 9 gånger de senaste 9 åren. Men i år verkar det inte vara något tag i dem. Jag såg matchen Inter-Juventus där Inter vinner med 2-0. Och Juventus hade egentligen inte en chans i den matchen. Inter var bättre i allt skulle jag vilja påstå. Och det är ju inte Juventus på något sätt. Juventus är ju en klubb som vinner, va? Och i svårigheter så tar de sig samman och går ut och vinner matcher. Men det här året verkar som det är... Man ska nog inte såga av dem kanske än, men det ser inte bra ut för att vara Juventus.
Nej.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men jag inte tror det familjen Agnelli där som då har ägt Juventus i 100 år antar jag väl. Nej, de kan inte vara nöjda.
Nej, det tror jag inte. Men samtidigt så är ju Inter verkligen på gång. De är ju bara 3 poäng efter Milan.
Ja, ja. Inter spelar bra fotboll och har bra spelare.
Vilka matcher det är här egentligen.
Ja, det är ju synd att San Siro, som den heter då, Inters och Milans hemma, är tomt. Ja. Där ska det vara 80 000 egentligen, ja, i sådana här matcher.
Tror de sålde några stödbiljetter?
Nej, det tror jag inte de gör.
Det borde de ha gjort.
Ja, det borde de ha gjort, men det är inte som England. Och, nej.
Apropå Juventus, så var det ju idrottsgalan här också. Då fick jag Kowalewski, eller vet han, vår kompis, vår svenska kille.
Ja, han var ju Korslovs. Nominerad till...
Jag är så dålig på hans namn.
Ja, men han fick väl som bästa nykomling, tror han fick. Ja.
Det var ju kul. Och det,
ja, jättebra.
Det stämde väl fint.
Och just i Juventus, den här matchen mot Inter, och så sitter han faktiskt på bänken, vilket var förvånande för min del. Han kom in när det var 20 minuter kvar kanske. Ja. Men då var det så dags, då var det redan 2-0 tror jag, och inte så mycket att göra åt.
Nej.
Men han har ju gjort det fantastiskt bra, och det är ju en kommande stor stjärna i svensk fotboll.
Det är kul. Kul att ha det framför sig faktiskt. Ja. Vi ska hoppa vidare här. Jag tänker att vi har ju pratat mycket om mentala grejer och vad som händer i hjärnan på spelare och som inte levererar, eller som levererar, som Zlatan. Du berättade att han syns på honom, att han kommer göra mål till exempel. Ja. Den här killen som du hade i Benfica som går in och sätter 2 till exempel, det måste ju ha varit också, nu ska jag in och visa här liksom. Det måste ha varit sådana saker som...
Ja, eller också i det fallet då när han kommer in och knappt aldrig spelat, han har liksom ingenting att förlora, va? Och på sättet han gör, han får tag i bollen och lyckas vända upp 25 meter från mål och slår bollen på ena sidan om en spelare springer på andra sidan, för han var väldigt snabb, och dribblar av en till och så sätter han den. Jag menar, vi sitter på bänken, vad var det?
Men är det också att man inte har något att förlora?
Inget att förlora hade han, absolut ingenting.
Det är lustigt alltså. Ja. Jag tänkte på, jag vet, idrotts... Vi skulle ringa till Johan Plater, och därför också kom att tänka på det, idrottspsykologen. Men Ville Railo är väl föregångare, kan man väl säga, till Johan Plater kanske? Eller?
Ja, Ville Railo var ju då en norsk idrottspsykolog, och han var väl bland de första som kom. Han skrev en bok som heter Bäst när det gäller.
Just det.
Och fantastiskt bra bok som du kan läsa som lekman, va? Och om du är idrottsintresserad. Och jag använde mig av Ville Railo i Degerfors på den tiden. Därför att Degerfors på den tiden, vi vann 3:an, förlorade kval. Andra året vann 3:an och förlorade kval. Ja. Då tänkte jag, vad fasen. För Induserien spelade vi bra fotboll. Kval kommer, vi var värdelösa. Så han jobbade med oss 1 år. Och då vann vi serien och vann kval. Mycket tack vare honom.
Se där.
Sen när jag var i Göteborg så anlitade jag honom igen för Torbjörn Nilsson.
Ja.
Och Torbjörn far runt riket runt idag och föreläser om lite ledarskap och sånt. Och influerad av Ville Railo. Och Ville Railo gjorde ju Torbjörn till Europas bästa forward. Jag var väl med på ett hörn också givetvis, men just det han fick mentalt, det kunde inte jag ha gett honom. Och sen en ganska bra historia. När jag var i Lazio så hade jag en spelare som heter Alan Boksic.
Mm.
Kroat. En enorm talang, stor. Han skulle kunna bli 400 meters löpare ungefär.
Ja.
Och snabb. Han hade allt. Och var bäst på varje träning. Men när det blev match så gjorde han inga mål. Och han var en älsklingsperson, ägaren i Lazio. Han älskade Alan Boksic. Jag sa att det var fasen. Han gör ju inte mål. Så jag bytte ut honom och det ena med det andra. I alla fall kom jag att tänka på Ville Railo. Han skulle hjälpa honom så att han gör fler mål. Så under sommarvilan så fick jag ihop då, så att ägaren och Boksic var överens. Jo då, vi ska ta Ville Railo. Och Ville Railo skulle få en enorm summa pengar för varje mål Boxit gjorde mer än förra säsongen.
Hur många hade
det? Ett hade han gjort.
Ja, okay, ja.
Och i alla fall så alla glada och nöjda och Willy och Riley börjar på att jobba med Allan Boxit där och serien börjar. Och Allan Boxit börjar på att göra mål. Så när halva serien har gått så han dundrar in 10. Han kunde ha gjort fler också.
Oj.
Ja. Och då får jag ett telefonsamtal från ägaren, ja, som säger: Mister, jag brukar ju aldrig lägga mig i laguttagning, men är det inte dags att låta Boxit sitta på bänken ett tag? Så jag såg att ja, det blir väldigt dyrt.
Han behövde spara in pengar. Det, vilken grej!
Ja.
Det var ju
väldigt intelligent gjort av Willy Reilly också. När de satt och diskuterade lön så sa han: ja, jag tar betalt för det mål han gör mer.
Ja, det var hans eget.
Och det var ju lätt för Lazios ägare att gå med på det, för att det var ju positivt.
Ja.
Men han hade ju inte räknat med att på halva scenen han skulle göra 10.
Nej, vilken grej. Det var lite tvärtom Loket Olsson. Jag vet inte om det stämmer, men det finns ett rykte som säger att han, när Bingo Lotto höll på, vet du, när, i början där,
ja,
så fick han ett erbjudande att få 1 krona per lott. Men det vågade han inte ta. Han tog en månadslön istället.
Oj.
Vet inte om det är sant, men tänk om det är så.
Ja.
Stackaren.
Ja, stackaren i så fall, ja.
Ja, men så kan det, fast Willy Reilly tänkte tvärtom helt enkelt.
Ja.
Vilken grej, det var väldigt, väldigt, väldigt roligt att höra.
Men det är i alla fall det som är viktigt idag inom idrott. Det är ju inte bara fysik och teknik, utan det är ju den mentala biten. Och det under många, många år förr så hade vi glömt det. Jag tror just de här killarna som Plate, de kan göra underverk som vi tränare inte kommer åt liksom. Vi är inte specialister på det, och förstå människor så djupt som de går in, va?
Nej, vi måste ringa.
Viktigt folk.
Vi måste ringa till Johan och fråga, ja, vad han gör. Vad gör de?
Ja, det.
Kan inte göra, kan jag använda mig av det här? När jag spelar gitarr kanske? Eller?
Definitivt kan du det.
Jag ska fråga honom hur. Nu ska jag hitta hans telefonnummer här bara. Han ska också få dela ut en tårta idag.
Ja.
Det ska bli kul att höra.
Hallå, det är Johan.
Tjena Johan, det här var Björn från podden Svennis och Björn. Och även Svennis såklart.
Hej Johan.
Tjenare. Hej.
Hur mår du?
Jag mår alldeles utmärkt. Jag hör dig lite dåligt, men hoppas att du hör mig bättre.
Hör du mig bättre nu?
Nej, det är lite burkigt.
Ja, vi jobbar med burkigt ljud mycket, men det är mikrofonen. Försök att bara hålla den så nära munnen som möjligt. Ja.
Hur är
det
nu? Bättre?
Ja, det är lite bättre.
Har du några projekt på gång för tillfället? Trots dessa tider?
Jajamän, vi har faktiskt, det som är lite roligt är ju att även om gruppaktiviteter ligger nere helt och hållet i princip, så det här med individuell coaching har istället ökat då. Ja, vi har rätt mycket att göra faktiskt. Det var stendött mellan den 15 april och 15 oktober. Nu är det tillbaka på normal nivå faktiskt. Och 2021 är bra utfört.
Men är det digitalt då liksom, eller hur går det till?
Ja, det är ju så att kollega Thomas Fogde, som jag driver det här företaget med, vi jobbar ju med såna här elitidrottare, och de är ju ofta i någon annan tidszon eller i någon annan världsdel, så att vi körde mycket FaceTime och Skype redan innan detta hände, så att nu har vi utökat den nationalen med Teams och Zoom och sådana hjälpmedel då. Så att det är digitalt, men även fysiska träffar, men avstånd naturligtvis då. Så att, ja, det funkar ganska bra faktiskt. Sen är det ju svårt då när det blir grupper, och det är inte aktuellt ens en gång, men där känner jag att det blir lite problematiskt.
Ja.
Jo, men det är nog sant. Johan, när det gäller fotboll och ditt jobb, vad har du för erfarenheter där? Eller har det mest varit skidor och sådana saker?
Nej, jag har ju haft förmånen då att få jobba med ett antal allsvenska fotbollsklubbar genom åren. Jag har för mina synder till och med varit i AIK fotboll i 4 olika omgångar.
Oj,
är det för dina synder det?
Nej, jag skojar bara lite så. Så att jag har hyfsad erfarenhet, och sen har jag förmånen då att jobba med både U21-landslaget och med A-landslaget under Tommy Söderbergs tid, och även på slutet där när Söderberg och Jörgen Lennarsson delade på U21.
Ja, just det.
Kan du berätta om någon specifik förändring som, kan man säga så?
Ja, det kan man absolut göra. Alltså det som har hänt under den period som jag kan överblicka, och där börjar jag bli gammal nu, det är ju att det här...
Nej,
det
här nej, du är inte gammal,
nej,
Johan.
Nej, jag glömde
bara. Vad är då jag?
Ja, nej, du har ju en spänstig och ung kropp.
Ja.
Min kropp är ju stadd i någon form av förstadiet till förruttet.
Svans har ju stannat i växten.
Ja, det har han gjort faktiskt. Ja, det säger det, så.
Ja, förlåt, jag
tillbaka till det här med lag och fotboll. Alltså det som jag upplever hänt är att intresset för mental träning och för personlig utveckling har ökat något enormt. Och nästintill lite för mycket. Nu säger jag emot mig själv, men det gäller ju att kunna passa en boll också och slå en krosspassning. Det är inte bara mentalt. Men i takt med att konkurrensen har blivit tuffare, särskilt internationellt, så har det här med mental träning fått en viktigare roll. Det är min absoluta upplevelse. Sen sitter ju jag vid köttgrytorna. Man ringer ju inte en sån som mig om man inte är intresserad av mental träning. Så är det.
Men du, Svennis berättade nyss här om Ville Railo som hade jobbat med Buksic. Och plötsligt, han började ju plötsligt göra mål då, eller plötsligt efter att han hade inte gjort det. Och sen när han hade träffat Ville Railo så gjorde han det. Vad är det ni, vad gör ni? Men, vad säger ni? Hur går det till?
Jag hade önskat att jag kunde säga som så. Vi har ett magiskt trollspö som vi plockar fram. Men det är ju inte riktigt så, utan i vårt fall, Ville Railo, jag har träffat honom några gånger, han finns längre, en fantastiskt duktig idrottspsykolog. Och han är ju känd för två stycken böcker som han skrev, dels den här Bäst när det gäller som alla känner till. Men också en träning- och tävlingspsykologi som när vi gick på GH så läste vi om den. Alltså han var helt sakolik och på det sättet också duktig, för han var med inblandad i verkligheten så att säga. Det är väldigt många i min bransch som inte kommer ut ur studiekammaren då, men Railo var ute på fältet också och det hedrar honom. Nej, det vi gör enkelt.
Ja, vad gör du?
Vad jag gör. Ja. Vi gör en kartläggning av problemet och sen så löser vi problemet genom att jobba väldigt målinriktat och ganska osexigt med vad det nu kan vara, självbild eller spänningsreglering eller någonting sånt där. Nej, men det här, vi kan ta ett exempel där jag vet att Svennis också har lite synpunkter. Det är ju det här med straffläggning. Och det är ju ett bra grej att prata om, för den är ju en isolerad fast situation, så den kan man ju forska ganska bra på. Och det har det faktiskt en norsk professor gjort. Och jag kan ta ett exempel. 52% av gångerna så går målvakten till höger om det är en högerskytt. Och 46% av gångerna går han till vänster. Och det lämnar 2% kvar. Och då frågar jag herrarna, vad gör målvakten de 2 av 100 gångerna?
Han står still,
precis det. Men, och nu blir det intressant, alltså 18-19% av alla straffar läggs i mitten. Och flippas rakt in i mål. Och där blir det ju en skillnad mellan det som är målvakten, i det här fallet känsla, och det som är fakta. Och där kommer vi in med tillämpad idrottspsykologi och ställer jobbiga frågor. Varför tar du inte och står kvar lite oftare?
Ja.
Och då kommer det väldigt spännande saker. Nej, jag vågar inte stå kvar, för skulle det vara så att han lägger en lös ute vid kanten, ja då får jag skämmas för att jag står kvar. Så jag tar hellre och kastar mig och antingen helst tippar ut den eller släpper in den. Men då har jag åtminstone försökt. Så det är ett typexempel när vi börjar jobba med mentala bilder kopplat till det som är en verklighet.
Det blir en prestigefråga helt enkelt.
Ja, det är det. Och det vet Svennis och det vet alla som håller på med fotboll att det är egentligen ingen bra idé att ta en supertoppstjärna att lägga en straff i ett viktigt mästerskap, utan för de vet, och det finns statistik på det också, vad mycket som ligger i potten, och gör jag bort mig nu så blir det jobbigt. Så att ett gott råd är att ta en som är alldeles fantastiskt duktig och kan hantverket men inte har fattat hur svårt det är, höll jag på att säga.
Det var ju väldigt intressant, Johan. Men tänkte då att jag låter inte Beckham och Steven Gerrard och Lampard ta straffar i en penalty shootout i ett VM. Tänkte vad som skulle hända då. Då skulle jag ju bli ikastad i vattnet utanför England. Så att, men det är ju intressant, och jag har sagt många, många gånger att det jag ångrar mest under min tid i England, det var att jag inte anställde en som dig eller någon av dina kollegor just för penalty shootouts, där vi då förlorade två kvartsfinaler i två stora mästerskap med England. Och det var ju de här stora spelarna, som du säger, de klarade inte av det. Frank Lampard, Steven Gerrard som i Liverpool och Chelsea gjorde mål var och varannan helg på straffar. När de kommer dit så lägger de en skitstraff helt enkelt. Och England åker ut.
Det är hejdlöst intressant, Johan, tycker jag. Jag vet ju också att du har ett bandyförflutet och har fått jobba med Edsbyn i många år. Det gick väldigt bra för Edsbyn under dina år där till exempel.
Ja.
Och så slutar du och gick det inget bra längre.
Nej, nu tar du alltid. Det fortsätter att gå bra för dem. Och det är ju ett av Sveriges bästa lag och regerande svenska mästare. Så det var ingen bra beskrivning. Men jag hade förmånen att få jobba med dem under 13 säsonger. Och 8 av dem var med hela laget. Och de 5 sista var med enskilda spelare. Jag har fortfarande kontakter där.
Men det är enskilda idrotter, för att hoppa bort från bandyn, ursäkta att jag avbryter det, men jag tänker på...
Ja, ingen fara, jag förstår att du vill prata bandy, Björn.
Nej, men det är ju det. Vi måste slå ett slag för bandyn, den är inte så...
Ja, det är helt rätt.
Ja,
helt
rätt. Det ska vi passa på så ofta det går att göra i olika sammanhang. Men enskilda sporter som skidåkning och tennis till exempel, hur jobbar
golf.
Du där? Golf, ja.
Golf måste ju vara en mental sport utan dess like.
Ja, alltså jag skulle säga, jag är ju, när jag skryter så säger jag att jag är en gammal tennisspelare. Jag var hyfsad tennisspelare, gammal klass 2-spelare när det begav sig med det systemet. Men tennis är ju inte mentalt en jobbig sport, för där kan du ju faktiskt förlora fler bollar än du vinner och ändå vinna matchen.
Just det.
Där finns de mentala utmaningarna i andra delar. Men golf, precis som Svenny säger, det är ju helt sjukt. Alltså... När man kommer upp och kan hantverket och kan klippa till en boll och chippa en 50 meter chippa och putta och så, då är det ju i princip bara mentalt så. Och själva utövandet, slå på en liggande boll, är inte speciellt utmanande, men det som är utmanande, det är ju att göra upp med sina inre bilder. Där man i eliten då kanske ska sätta en 2-meters putt, och det gör de här stjärnorna ofta. Men nu råkar det ligga $1 miljon i potten, och då blir det svårare direkt.
Det är ju som att slå en straffspark eller en frispark i fotboll.
Det
ligger en liggande boll.
Ja, så är det. Och där, i och med att bollen ligger still då, både i straff och i en putt eller en chip som är given, då är du ju faktiskt, du kan inte skylla på motvind eller att gräset vänder på sig.
Nej,
eller sådär.
Exakt.
Utan du står där ensam med din ängslan och oro och dina mentala bilder, och det är väl jätteklokt då att bolla det med någon som har lite erfarenhet.
Innan vi pratar, det här är ju sjukt intressant, vi snackade också förut om Zlatans sista match, nu har han gjort 2 mål, och det första var en straff, och då säger Svennis, man såg i hela hans ansikte att den här sätter jag.
Ja, det finns liksom inte med. Jag såg den matchen här då. När han står och väntar på att domaren ska blåsa det så han får slå straffen. De zoomar in honom liksom. Och du ser, det finns inte med i hans tankar att han skulle kunna missa den här straffen. Inte en chans alltså. Han måste ju vara mentalt oerhört stark, den killen.
Ja, alltså mentalt väldigt stark när det kommer till utövandet. Sen så skulle jag vilja syna honom ibland när det kommer till det som sker utanför banan. För där spårar jag ju det vi kallar för falskt självförtroende. Jag menar, man behöver ju inte tala om för hela världen att man är bäst. Det gör ju inte Lionel Messi. Utan han visar ju det på plan och har en ganska ödmjuk hållning, vad jag förstår, utanför plan.
Det stämmer det du säger. Messi är väldigt ödmjuk.
Zlatan känner ju att han måste berätta för hela världen att han är bra även utanför. Men får jag ta ett exempel, Björn och Svennis?
Gärna, det är jätteroligt. Ja,
det är ju helt sjukt det här, på tal om Zlatan. Ni kommer alla ihåg den här härliga matchen när han drar en bista på Frenzy mot England ifrån, vad kan det vara, 35 meter, 30 meter i alla fall.
Ja.
Alla känner ju till det. Och där har ni typ, alltså där har ni mönsterexemplet på en stjärna och hur den mentalt hanterar situationen. Joe Hart, om jag inte missminner mig.
Det var Joe Hart, ja. Exakt.
Ja, lite för långt ut och till slut blir det inget bra. Jag tror att han får nicka bort bollen till slut. Och han rensar dåligt. Och det här tar Zlatan och utnyttjar och drar en bissa ifrån 30 meter.
Ja.
Och alla har sett det där. Vad skulle jag ha gjort? Och vad håller jag för skratt nu om jag någonsin hade spelat i den positionen? Jo, jag hade kanske tagit ner den, vänt hem, spelat tillbaka och påbörjat ett nytt anfall. Ja. Och då hade situationen varit borta, för då hade Englands försvar hunnit formera sig. Och där har ni typexemplet på det som skiljer stjärnorna ifrån de medelmåttiga. Alltså de, för att använda lite filosofi, de tränar med tanke men de spelar med känsla. Mm. Det vill säga, Zlatan värderade inte den situationen på ett intellektuellt plan, utan han drog till bara. Och anledningen till att han kan göra det är för att han har positiva bilder, förmodligen gjort något liknande på träning. Och sen får vi inte glömma bort det faktum att han är en av världens bästa fotbollsspelare. Dessutom, det underlättar ju.
Ja, definitivt.
Ja, det är ju intressant faktiskt det du säger. Det är hejdlöst.
Det är ett typexempel på hur det mentala spelar in, skulle jag säga.
Ja, bra exempel.
Mycket intressant. Johan, vad roligt det var för att prata. Det här skulle kunna bli, vi ska sitta i flera timmar om vi har möjlighet. Men du måste ju gå. Nej då, det måste jag. Alltså. Du måste ju få gå. Du, vi har ju i våran podcast här också. Vi delar ut en tårta till någon person som har gjort någonting extra bra eller legat i, eller vi har haft folk som har skjutsat sina barn och som är värda en tårta helt enkelt inom idrotten på något sätt. Och du har fått det uppgift också att dela ut en tårta. Vem och varför?
Ja, alltså för mig var det ett väldigt enkelt val. Jag bor i Lilla Mariefred, och för er som inte kan geografin, det är mellan Södertälje och Strängnäs, det är Mälarens strand. Och där har vi en liten klubb som strävar på som heter IFK Mariefred. Och den klubben har och har haft under många år en eldsjäl. Nu har han klivit av lite, men han har varit allt. Fotbollstränare, ordförande, hockeytränare, förälder, sponsor, allting. Mm. Och han heter Ronny Törnblom. Och han är en fantastisk man som både kan prata för sig, men framförallt med emfas argumentera för varför man ska jobba med ideellt ledarskap. Han har stora erfarenheter av både fotboll och hockey, så han ska ha en tårta, tycker jag.
Bra,
det ska han få. Då ringer vi honom.
Ha det gott.
Du, tack Johan för att du var med.
Tack Johan.
Ja,
hej med. Hej då, hej då.
Det är det här vi misstänker. Du skulle haft med Johan hela tiden.
Jajamän.
Som att det inte gick bra för dig redan.
Ja, men de här är ju otroligt duktiga. Ja. Och de kan ju saker som då en vanlig fotbollstränare inte kan. Vi kan det på ett enkelt sätt, men när det kronar till sig då, som typ Torbjörn, typ Allan Boxic, kan man skämta om, men när det kronar till sig och du känner att jag kan inte göra mer, jag kan inte hjälpa honom mer, då får man ta...
Ja, men man fattar ju att man är väldigt bra på en grej, men plötsligt funkar det inte av vissa anledningar.
Ja,
så
visst,
då, det är intressant att de kan ruska om det. Nu ska vi se, nu ska vi ringa till Ronny Törnblom. Hoppas han svarar. Då är det så här också att han är ju ICA-handlaren i Mariefred, sa han det, Johan? Eller?
Nej, det sa han inte.
Oh, det är han, är det, vet du. ICA-torghallen eller något sånt där heter det. Men inte nu, det är hans söner som äger det där. Och de kommer att dela ut...
Tårtan till pappa.
Ja, visst. Det här tyckte jag var roligt.
Ja, det är klart.
Jag var tvungen att ringa dit. Nu ska vi se.
Hej, Ronny.
Hej, Ronny. Det här var Björn Ling från Karlstad som ringer tillsammans med Svennis.
Hej, Ronny. Det är Svennis här.
Hejsan. Hej.
Du har ju blivit nominerad till Svennis tårta för ditt engagemang inom idrotten.
Ja.
Och på vilket sätt har du engagerat dig?
Jag har varit ledare i ett gäng år. Först var jag aktiv i 17 säsonger som hockeyspelare och 12 som fotbollsspelare. Och idrotten gav mig så mycket så att jag tänkte att kan jag bidra med någonting som ledare, så vore det roligt. Så att när jag hade slutat aktivt, så var jag ledare helt enkelt för för grabbar i det här fallet, både i fotboll och ishockey. Och anledningen till det är att jag brinner så mycket för barn- och ungdomsidrott. Och det kan ha att göra med min bakgrund som handlare i ICA-världen.
Ja.
Och det är ungefär samma sak att leda ett jobbargäng på butiken som det är att leda barn och ungdomar. Så att det ligger väl lite grann i mina gener kanske. Farsan var också rätt så mycket engagerad i olika sammanhang.
Så,
och jag trivs med detta att säga.
Så du jobbar nu då, eller jobbar, du är med i Mariefred så att säga, i klubben där?
Ja, jag är med i styrelsen som lite seniorrådgivare, om man kan kalla det för.
Ja.
Och jag har startat upp nu på senare tid en seniorsektion med ett 100-tal medlemmar som stöttar föreningen i olika sammanhang.
Fantastiskt. Bland annat
med kafeteria öppet och lite grann sådana grejer.
Ja, ja, ja.
Inte så märkvärdigt, men ändå ger det mig väldigt mycket, det här engagemanget.
Bra gjort. Jag säga. Bra gjort.
Ja, ja, jag vet inte om det är så bra gjort. Men,
men vad är det lust? Vad är det som driver det då? Är det liksom att det är så himla roligt? Eller vad är det som driver det?
Ja, dels, jag är väl hyfsat utåtriktad. Jag tycker om att umgås med människor. Och framförallt i olika generationer. Jag tycker det är jätteskojigt till exempel med barn- och ungdomsidrott. Och gärna då kombinerat med att seniorer kan hjälpa till, va? Och över åldersgränser. Och det har blivit väldigt populärt, måste jag säga. Och det här, jag tycker om att umgås med ungdomar, inte bara med grindiga pensionärer, va? Att klaga på allting.
Ja, ja.
Det är väl lite grann av min tanke i det här.
Ja, härligt.
Det låter fantastiskt, Ronny. Och du spelade på hockey, spelade både hockey och fotboll då?
Ja, både fotboll. Alltså på, men han är i fred på lägre nivå. Det var ju riktigt hjärtskålserien när man skulle nästan röja en björkfly när man skulle slå en hörna. men ja, division 5 eller division 4 och någonting sånt. Och hockey var lite bättre än näst högsta serien. Division 2 som det hette på den tiden.
Ja, ja,
då spelar jag både i Mariefred och en klubb som heter Linden i Eskilstuna. Och just den här lagidrotten tycker jag har gett mig otroligt mycket. Alltså, du kan aldrig förställa dig, utan du är den du är. Och det tycker jag är underbart.
Ja.
Som har gett mig mycket också i mitt yrkesliv.
Vad gött att höra. Att det liksom är viktigt att det sitter ihop med det. Det slog mig en grej här nu. Jag tänker på Mariefred om Gärdsgårdsserie. Nyligen så spelade Tottenham mot ett lag som heter Marin. FA-cupen. Och det är ju division 8 då. Och de sålde, ingen kunde ju komma och kolla på deras match där. Så de sålde stödbiljetter. De sålde 30 000 stödbiljetter till sin match mot Tottenham.
Ja.
Och drog in 3 miljoner. Det pratar vi, berättar Svennis idag. Där har du ju ett bra tips till Mariefreds kommande matcher.
Ja.
Ja, det är klart det. Men det här med att finansiera en liten klubb, det är ju också en utmaning naturligtvis. Jag har varit med lite grann och finansiera olika projekt i Mariefred där vi har sålt olika certifikat så att säga. Som gör att man kan fixa en isbana eller någonting sånt.
Ja, det
ligger väl lite grann i linje med det här då.
Ja, det är bra gjort, Ronny. Fantastiskt bra gjort.
Gött, Ronny. Du ska få hämta ut din tårta också. Och då, men nu den här gången blir det inte Svennis tårta, utan det blir Svennis semlor.
Ja, det är gott det med.
Ja,
ja visst.
Och de kan du hämta ut på ICA-affären i Mariefred.
Menar du? Får jag hämta dem där?
Ja, du pratar med Stefan eller Peter. Och det är 4 semlor som vill gärna bli inblandade på detta på något vis där.
Det är mina söner för övrigt.
Ja, jag vet.
Ja, du visste det.
Och de sponsrar gärna med dessa semlor, sa han också. Så då...
Ja, för övrigt kan vi säga det, att vi har lite fotbollsprofiler i Mariefred. Bosse Pettersson bor ju här, så jag träffar ganska ofta.
Ja.
Vasalund-killen?
Hur då?
Vasalunds före detta
tränare. Ja, han tränar Vasalund, han tränar AIK, han lirar AIK också.
Ja, just det.
Och så vi har rätt mycket att prata om när vi träffas, eftersom jag är lite lätt idrottsnörd.
Ja. Hälsa Bosse från mig.
Ja, det ska jag verkligen göra.
Ja.
Men du, innan vi lägger på, det har kommit lite spelare så där som man känner till, va? Ifrån IFK Mariefred. Både hockeyspelare och sådär. Berätta.
Ja, som ishockey, eftersom Svennis är värmlänning, så hade vi en ishockeymålvakt som stod i Forshaga. Han heter Bengt Lindqvist och han stod dessutom i mål i Småvällen 1960.
Okay.
Och han är från Arjefred. Och Micke Samuelsson förstås i modern tid. Han har ju tillhör de här klassiska som har både Stanley Cup och VM OS-guld.
Det vet jag.
Han är härifrån.
Jaha.
Han bor, jag bor granne med honom förresten, mer eller mindre.
Åh, hälsa!
Eller hans brorsa rättare sagt. Jag för 17.
Han kanske ska få en semla. Han kan få halva kanske.
Han kan få en brorsan. Han kan få en semla.
Och Mikaels vägnar.
Ja. Så det finns en lite tradition. Majfred har ju en ganska rik hockeytradition egentligen. Även att man inte fått några större framgångar nu. Man låg i högsta serien på 40-talet och det talar folk fortfarande om, de här som är i min ålder då.
Ja,
härligt.
Och äldre.
Ja. Stort grattis Ronny.
Tackar.
Keep up the good work. Ha det så himla bra, så hoppas att vi ses någon gång.
Ha det bra, ha det bra.
Hoppas det verkligen.
Ja. Hej då.
Tack snälla. Tack. Tack för att ni ringde.
Hej.
Hej.
Vilken härlig person. Det blir man ju pigg av resten av dagen.
Det är svårt för att uttrycka sig.
Fantastiskt.
Nej, men det är... Det är ju såna här eldsjälar som svensk idrott har att tacka till, att Sverige är så bra som de är i idrott.
Helt klart. Och vilket han bara älskade.
Ja, visst.
Hockey
och fotboll.
Så där ska jag bli när jag blir stor. Så.
Ja, när du blir stor. Boxen,
ja. Ska jag bli så. Du, vad har vi för match att se fram emot nu, Svennis?
Du, det är en bra match idag, ikväll då. Det är tisdag idag och det är ju Leicester-Chelsea.
Just det.
Kommande helg så är det FA-cupen och där har vi ju då United-Liverpool som är den stora, stora matchen.
Det ska vi snacka om nästa gång vi ses. Och för dig som lyssnar på det här så är det ju fredag idag och då vet ju du hur det gick i kvällens match då, helt enkelt. Vi hade en match mellan Twente och Ajax som du berättade om i holländska ligan. Och det var något fint där. Berätta.
Ja, jag satte på tvn av en slump och högst folk så dyker det upp att det är match Twente-Ajax. Jag tänkte jag ska titta på den. Och då blev jag väldigt förvånad. När spelarna går ut så hör jag musiken You Never Walk Alone. Så jag tänkte, hedrar man han som har skrivit sångens hans bortgång? Eller har även Twente den här sången inför varje match? Det var vackert, men jag vet inte anledningen till det.
Det kan vara så att vi har hittat ett lag till helt enkelt. Det är Liverpool,
Celtic
och kanske då Twente.
Ja, kanske det.
Fin låt, vad fint. Ja. Det får avsluta dagens podd. Tack så mycket, du härliga lyssnare, för att du lyssnade på detta.
Tack ska ni ha, ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.